Hallo og velkommen til Jernverket podcast episode 100. Jeg heter Helle Stenkløv og har gått helt nederst I bunken. I 2009 traff jeg Opeth I Trondheim. Før intervjuet jeg noe jeg må si. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler. Og du kan bidra med støtte månedlig via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst I episodebeskrivelser med lenker som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg. Ja, da sitter jeg her sammen med tre representanter fra Opeth, som skal spille konsert her I Trondheim I kveld, den 11. mars 2009. Jeg heter Helle Stenkløv og her for Eternal Terror og Hammarti. Så vi kan jo begynne med å ta en liten... Det går bra at jeg snakker norsk. Si fra hvis det går for fort, eller hvis du ikke skjønner. Vi kan jo ta en liten presentasjonsrunde først.
Räcker det med sig här också? Micke heter jag, spelar gitarr, sjunger.
Martin heter jag, spelar trummor. Fredrik spelar gitarr.
Och välkommen till Trondheim. Det första gång ni I byn och ska spela konsert.
Mm. Ja, tror det. Jag har ingen koll egentligen. Jag vet inte.
Jo, vi spelade en festival men det var inte här va. Trondheim var.
Nej.
For nå dere jo på Norges turné I forbindelse med rikskonsertene. Og dere har vært I Oslo og skal etter Trondheim til Volda, Sogndal, Bergen, Stavanger, så vel Kristiansand og Drammen. Hvordan gikk det I Oslo I går?
Det var bra.
Det var veldig bra. Det var jättemycket folk og det så verkligen ut som de uppskattade konserten jättemycket.
Mm. Vi hade haft ledigt I 4 dagar eller sånt där så vi var lite kändes lite så där inte lite rostiga som vi säger så.
Det var lite som början från början
för att ja, lite.
Efter 4 dagar
komma in I ett speciellt det räcker.
Flow sen så.
Det räcker med 4 dagar ledigt för att man ska tappa. Mm. Men det tog ett par låtar sen kom vi in I det tyckte jag.
Mm. Så. Det har varit väldigt mycket turnering nu I förbindelse med återskedde.
Mm. Ja.
Vi började I april förra året.
Mars mellanbord.
Ja. Ja, just det.
Så vi hållt på sen dess. Över hela jordklotet. Kuska runt. Innan vi kom till Norge nu så var vi precis I Dubai och spelade.
Vi kommer nog få fortsätta ända till nyår.
Och så pass. Ja, för ni har ju gett ut 9 album. Där det sista är Watershed. Och är ni förnöjd med det här albumet eller sånt? Det är ju också självklart, men vad skiljer Watershed från de andra albumen ni har gett ut?
Inte. Det är ju mycket också. Vi är ett nytt band som det var Axs första studioskiva med oss. Det var Fredriks första skiva med oss då. Så det var ju ja, en line-up förändring som gör att det låter väl lite annorlunda och lite bättre måste jag väl ändå säga än tidigare. Det var musikaliskt så är det väl lite utveckling tror jag. Det är ingen drastisk skillnad liksom. Vi utvecklas men vi gör det när det sker naturligt. Så vi ska inte pusha utvecklingen hela tiden utan det får komma när det kommer helt enkelt. Men det är många som säger att den är mer progressiv. Så att det är mer, ska säga, mer blandning av stilar och så. Och det kanske är så.
För du Mikael har ju varit med helt sedan starten I 1990 egentligen och det är den enaste som har blivit igen I bandet. Och ellers har det varit ganska mycket utskiftningar. Men gitarristen Dockers ska vi se har ja, Peter Lindgren var ju ut efter 16 år och då fick du in Fredrik här. Hvordan var det att så skifta ut en gitarrist efter att ha samarbetat så länge?
Nej, det var inte så svårt. Fredrik är ju en bättre gitarrist så det var bara alltså musikaliskt sett så var det inga problem alls, tvärtom. Peter hade tappat gnistan för många år sedan. Och det jobbigaste var väl för mig personligt. Alltså, jag och Peter är kompisar liksom. Och sen kände jag också liksom, i början så var det ju lite den här att man, det var lite upprorisk stämning inombord, så man visste inte riktigt, funkar det här bandet eller inte. Så man var väl lite smånervös för det, men det tog inte särskilt lång tid innan det kändes som det alltid varit vi fem som är nu. Så jag menar, Peter, han ville aldrig ta den positionen som lead-gitarrist som jag ville att han skulle ta. Och dessutom så slutade han mer eller mindre att tillföra någonting musikaliskt till låtarna, så han skrev inte särskilt mycket. Medan Fredrik är en lead-gitarrist och kom in och tog den positionen direkt. Hade idéer för låtar och var peppad liksom. Så att det medlemsbytet, när Peter slutade så var det endast positivt faktiskt.
Så det är alltså flera i bandet som också bidrar till låtskrivningen. Det är väldigt sån intryck av att det kunde du, Mikael, som skriver och arrangerar absolut allt.
Jo, jag har ju en finger med varje paj som man säger. Men jag vill ju att de andra ska skriva, men jag känner att jag efter nästan 20 år då, har styrt det här bandet, så vill jag ha sista ordet helt enkelt. Men jag vill att alla ska tillföra någonting. Jag vill att det ska vara en demokrati, men jag vet att det är demokrati under vakt.
Ja, för vad känner ni om det här, det lilla, det är ju ett litet diktatur på en måte.
Jag frågade, när jag började band, så frågade jag mycket välkomnar andra sidor och så. Då sa han, ja, en bra låt är en bra låt. Så jag försökte skriva en massvis av riff och sånt inför Watershed. Det var bara ett som kom med. De andra dög inte.
De dåliga.
Man kan ju inte pusha in så saker bara för att det är någonting som man har gjort. Alltså någonting som, ja men nu har du två riff, då ska jag ha två riff. Och då, det blir ingen bra låt av det. Utan
Mikael är den som har visionen. Liksom, visionen. Man vill inte förstöra det heller.
Nej.
Ja. Det är så, alltså, du vet, folk, vad ska man säga, när de som har kommit med i bandet, även fast de inte har varit med, så Fredrik har varit med, vad är det, två år?
Det är snart, om en månad är två år nu.
Men han liksom formats till en Opeth-medlem nu, så att det, alla liksom är på samma linje och förstår nog hyfsat bra vad vi ska göra liksom. Vad vi håller på med, vad vår stil är, om man ska säga så. Och jag har ju skrivit musik sen första skivan till det här bandet, så. Men ändå så att alla har liksom, det kan kanske kan se ut som det är en diktatur, men jag tycker inte att det är det på något sätt. Även fast jag skriver det mesta, så alla kommer in liksom, alla tar hand om sin, alla har sin position och tillför.
Det är ju väldigt fritt att uttrycka sig med sitt instrument också, så att det är ju, det formar ju också, kan man ju säga.
Så att det är ju... diktatur har en sån negativ ring till det. Och det liksom finns ingen negativt i det sättet som vi skapar musik. Jag menar, jag sågar många riff och idéer från de andra medlemmarna, men jag sågar också lika många, eller mer, från mig själv. Och det glömmer man lätt.
För dere, man kan ju höra allerede från Orchid som kom i 1995 och fram till idag att Opeth, det är det samma bandet, så de utvecklingen har vart jävn. Och apropå det, sedan första album kom i 95, så tog det en del år för Docker fick ett så kallat kommersiellt genombrott. Det var väl kanske först vid Blackwater Park i 2001 att det tog av. Och då började Docker att turnera. Varför tog det så lång tid för Docker började att spela konserter till folk?
Ja, det vet jag inte egentligen. Faktiskt, vi gjorde en turné när vi gjorde vår andra skiva. 96 spelade vi in, jag kommer inte ihåg när turnén var, men det var 97 då kanske. Och sen fick vi inga mer erbjudanden. Vi hade ingen agentur, vi hade inget management. Men i och med Blackwater Park så fick vi ett nytt skivbolag. Vi skrev på med Music for Nations. Och de sa att ni borde skaffa ett management. Och då skaffade vi Northern Music som vi jobbar med nu fortfarande. Och genom dem så har vi fixat agentur och allt sånt där. För att det är väldigt svårt. Jag har aldrig haft det i mig att vara en sån här business-kille som ska fixa gigs och fixa hit och dit och sånt där. Jag klarar inte, jag kan inte sånt helt enkelt. Så att i och med vart vi skaffade vårt management så öppnade sig live-marknaden, om man säger så, upp. Och vi började turnera. Och då gjorde vi vår andra turné på Blackwater Park. Och vid den tiden, vi turnerade som förband med Nevermore, till Nevermore i USA. Och då hade vi 5 skivor ute. Och vi började se att shit, folk gillar oss. Folk vill se oss. Och på den turnén i all ärlighet så hade vi borde spelat headline. Så vi bokade nästan direkt en headline-turné. Åkte tillbaka till USA och spelade. Och vi hade, som jag sa, 5 skivor. Folk hade inte sett oss. Vi hade 5 skivor ute, så när vi väl började turnera så var det ett oerhört intresse. Tyckte vi i alla fall. Även fast vi spelade små klubbar så var det alltid mycket folk som kom och kollade. Så det var... Sen dess så bara gick det på räls.
För intressen är ju fortsatt väldigt stor omkring Opeth, och docker är ju kort sagt ett metalband, men det är ett metalband som appellerar också till så kallt vanliga folk då. Det är inte bara folk med långt hår som kommer på dockers konserter, men också folk som kanske hör mer på pop och äldre människor. Vad tror docker det är i musiken docker som appellerar till, ja, rätt och slett i större grupper folk då, än den vanliga metalen?
Jag tror att det är mycket, att det är ganska dynamisk musik. Man vet inte riktigt vad som ska hända i en Opeth låt, men det har ju, varje låt har ju något mera stillsamt också. Så det gör väl att man kanske får lite luft att andas mellan det, de brutala delarna till.
Det är också helt enkelt så att vi är bättre än alla andra metalband.
Det är en bra inställning att ha, hvis man ska någon plats här i världen. Men apropå det du nämnt, inspelning i 95, 96, 97, och det är ju alla musiker som har deltagit i många andra projekt och sånt, och har samarbetat en del med Dan Svane. Och i 1996, när du spelat in Morning Rise, så kom det något annat ut av det också. Och det var power metal bandet Steel, som de gav ut en 7-tommers EP med 2 låtar på. Ja. Jag syns det var flott, själv om det kanske var ironiskt för att dere, jag vet inte, men jag vill gärna att du berättar lite om Steel, själv om det nu är 12 år sedan.
Ja. Nej, det är inte så mycket att säga, det var ju ett skämt. Vi hade en ledig dag i studion eller vad det var. Av någon anledning, så vi hade inte så mycket annat att göra än att leka med musik. Så var Dan som frågade, ska vi inte bara lira in en metal-låt? Ja, så vi spelade in en låt som heter Guitars and Metal. Det var den första vi gjorde. Och det var ju bara på skoj. Så där. Och sen Dan tyckte vi skulle göra mer. Så han sa, men vi spelar in 3 låtar till. På skoj, du vet. Ja, visst. Så vi åkte ner och körde 3 låtar. Varav 2 vi fick utgivna på den här singeln. Och sen kom Hammerfall. För de hade inte riktigt släppt sin skiva då. Jag kommer ihåg att Dan ringde, så han var så här lite upprörd. Han sa, nej, Steel är nedlagt. Det har kommit ett nytt band som heter Hammerfall. De gör det vi gör, fast mycket bättre. Så jag sa, whatever. Det var ju bara ett skämt så där. Men den scenen tog ju, inte för att jag skulle säga att vi var pionjärer eller någonting, men vad jag vet så fanns det inte några band som körde såna retro power metal den tiden. Men det var ju ett jävla skämt alltså.
Men det var ett bra skämt.
Ja, det syns så. Men det låter ganska så här genuint
om vi säger.
Om du lite texterna, jag menar, en låt handlar om att köra bil snabbt. Liksom. Den andra låten heter Rock Tonight.
Gonna rock tonight. Så det är bra.
Ska jag rocka ikväll, jag tänkte. Men det var ju ett skämt. Alltså. Men,
ja, för vi, ja, vi var flera som hade hoppat att det skulle komma mer från den kanten, men det är kanske ingenting att basera sig på nu.
Nej, det kan man inte säga.
Men dere begynte jo kanskje litt mer som et death metal band enn det dere er i dag. Og flere vil si at det var kanskje rundt My Arms, Your Hers I 98 at det ble mer progressivt. Men hva vil du selv si om det? Er dere fortsatt death metal under all proggen og jazzen? Og
Visst del är väl death metal, men det är mycket delar som inte är låter som death metal eller som metal överhuvudtaget. Men det finns ju, det är en blandning av allt. Jag menar, i grund och botten så är det ett metalband. För mig är metal en musikstil som innebär mer än bara... Alla band som jag växte upp med hade influenser från blues, rock och progressiv rock. Jag menar, Priest och Maiden, alla de banden. Lyssnar precis på samma musik som jag gör, tror jag.
Vad slags musik hör du på då?
Ja, men gammal 60-70-tals rock, prog, singer-songwriter, lite jazz till och med, lite blues och så.
Jag har hört att du samlar på progutgivelser från 70-talet.
Ja, tyvärr.
Men apropå det, du har ju sin du Dere et metalband, men du har jo også hatt veldig stor inspirasjon til både å lage harde ting og til å lage mjuke ting. Og dere lager jo Deliverance og Damnation. To album som på en måte var ett, men det ene var mjukt og det andre var hardt. Hvordan var prosessen rundt det her?
Det var bare et eksperiment, egentlig. Jeg hadde skrivet lite musik. Jeg hadde tenkt at vi skulle gjøre en hård skiva. Som inte hade så mycket lugna delar. Fast jag skrev hela tiden, så när jag skrev så kom det, dök det upp ett lugna riff så där. Jag sa, ah, det var bra, men jag la det åt sidan lite så där. Och sen vid en tidpunkt så hade jag nästan lika mycket lugnt som hårt. Och en kompis till mig tyckte att jag skulle skriva för två skivor. En lugn och en hård. Och jag har varit triggad av den. Jag tyckte om den idén. För det gjorde att jag hade en idé överhuvudtaget vad vi skulle göra. Det var liksom en konkret idé att... Det blir som en liten gimmick nästan. Att göra en lugn skiva, en hård. Och det var lättare för mig att fokusera och dela ut det jag kom upp med. Att det här går till lugna skivan, det här går till hårda skivan. Men vid den tidpunkten visste jag inte att det skulle bli ett rent helvete att spela in det där. Men vi fick ut de skivorna och de var väl bra.
Ja, för dere skulle väl egentligen spela in bägge skivan samtidigt. Och så fick dere delta upp I två likväl.
Ja. Det var ju min idé att vi skulle släppa skivorna samtidigt med att det skulle vara två skivor, att det inte skulle vara en dubbelskiva utan två separata skivor, men skivbolaget ville ha mer tid att promota skivorna enskilt, vilket I efterhand var nog bra, tror jag. Men originalidén var att släppa dem samtidigt.
Men över till lite turnéspörsmål igen. Dere har ju spelat över stora delar av världen nu. Och jag såg att ni för någon år sedan skulle spela I Jordan, men det här vart avlyst på grund av terrorfare. Kunne dere tänkt dere och besökt den kanten av världen igen?
Det var inte terror som gjorde att vi ställde in, utan det var Martin Lopez, vår trummis, som hade någon slags panikattack då. Samma dag, alltså samma stund jag skulle ringa taxin till flygplatsen, så ringde han och grät och var förstörd. Så han ville inte åka helt enkelt. Men det fanns ju naturligtvis, jag tror vår crew från, som skulle flyga från England, de var lite oroliga för sånt där. Men de var på väg, så vi skulle ha åkt om det inte varit för Lopez. Och arrangören, han gick back en jävla massa pengar då, för att han hade ingen försäkring här för mig. Så att han förlorade massor med pengar. Så han tycker vi inte särskilt bra om oss nu. Men vad gör man? Vi har ju precis varit I Dubai. Och vi träffade en kille från Jordanien.
Han som grät.
Han var helt... Han sa jag skulle sett det där. Fast han såg inte ut på mig en 10-bast.
Han hade ett off coverband. Ja. Men det var ju folk som reste från Iran, Irak...
Ja. Kuwait.
Ja, Beirut...
Egypten.
Hela Saudiarabien också.
Ja.
Men det var häftigt att spela där. De var inte bortskämda med metal, märkte man.
Nej.
Det var väldigt uppskattat.
Men det är liksom en del av de här länderna är lite problematiskt att turnera I helt enkelt. Jordanien, vi har inte fått något erbjudande att åka tillbaks. Jag vet inte om vi kommer få det, men vem vet.
Jag skulle ha spelat i Israel nu, men det känns ju som att det är lite av en krigszon också, så att vi åker inte dit.
Men det är stor forskjell på publikum i de landene och här i Norden. Eller vad är forskjellen?
Jag hörde inte vad du sa.
Vad är forskjellen, eller skillnaden mellan publikum här i Norden och i land som inte är så vant med metalkonserter?
Nej, i regel så är väl, om man säger svensk publik är ju lite mer tillbakadragen så där. Och även norsk publik tror jag.
När vi spelar finsk är ju lite mer
finsk var på. Ja, fast det är också en större, vi har ju jävligt mycket folk som spelar i Finland. Så hade vi mycket folk igår.
Ja, det var väldigt bra publik igår, men de kanske inte var så galna som man spelar i Sydamerika där flyger folk omkring helt vilda.
Ja, Dubai var också bra, så de var folk grina liksom.
Det är lite mer som hysteri på något vis.
Ja. För att det blir någon kombination av exotiskt och...
Ja, de har väntat så länge. Ja. Det blir som en förlösande slags extas. Som vet om de ska skratta eller gråta.
Australien är väldigt bra publik för oss.
Mm. Ja, det är bra.
Men publiken, men i många fall så är de ganska alltså, respektfull och sådär. De håller inte på att kasta grejer eller skriker mitt under låtarna så där, utan de... Många är där för att lyssna på musiken. Istället för att vara helt galna sådär. Mm.
När man själv går till en konsert, jag står ju hellre och tittar och lyssnar än hoppar omkring. Ja. Då missar man ju lite av konsert. Så att man kan förstå folk som mer kopplar av och kollar på oss.
Nu är du åker ju på en lång och omfattande turné och har varit över stora delar av världen och samarbetat med många andra band. Och dere er väldigt stor selv har blivit. Men är det fortsatt ett sted dere kunne tenkt dere och besökt eller ett band dere gärna vill ha turnert sammen med?
Det är många länder som vill åka, många länder vi vill åka till naturligtvis. Men det är ju, finns ju en anledning till att man inte har varit där. Det är ju att det kanske inte är så mycket band som åker dit. Att regimen är lite annorlunda. Men Kina har väl börjat öppnas upp. Det vore kul att åka till.
Vi var ju i Indien nu i år och sen var vi ju i Ryssland också, där har vi aldrig varit heller.
Ja. Sen ska vi till Sydamerika snart och där har jag aldrig öppet spelat heller. Ja. Förutom i Mexiko. Mm.
Island har vi aldrig varit på, där ska jag väl där. Fast det är mest för turism.
Inte så bra just nu då kanske?
Nej, det är väl lite rörigt där.
I Kina och Island.
Afrika har vi inte varit.
Nej.
Svalbard.
Det är, ja, jo, det är ju en del av Norge, men det är kanske inte så vanligt att spela konsert där.
Nej. Du spelat det.
Säkert. Ja. Men vi har inte täckt hela Sverige ens.
Det är ju fantastiskt att vi kan spela 8 konserter nu i Norge.
Ja. Det är mer än vad vi gjorde på Sverige-turné. Ja, vi gjorde väl 4-5 i Sverige.
6 i Sverige.
6.
Men det är större konserter här än i vårt hemland och i Finland också. Mm. Så intresset är ju lite mer populärt här, verkar som. Eller hemma.
Kanske Sverige har blivit lite lei?
Ja, det
men över till något helt annat. Du brukar ju både...
Vad har du i rummet?
Tågstation.
Vad har du i rummet?
Ja. Tillbaka till... Du, Mikael, brukar ju både renvokal och du growler. Och det är ju ganska stor skillnad mellan de två sångteknikerna. Vad gör du för att värma upp stämmen och klara de övergångarna på en hel konsert? Hur håller du stämmen din?
Nej, jag värmer upp genom att sjunga lite. Whitesnake-låtar faktiskt. Mest. Jag sjunger över en 10 minuter, en kvart, 20 minuter kanske. På toan. I ångor av någon annans bajs.
Ja, men har du några tips till vårdande sångare för tekniker som kan brukas? Kunde du demonstrera någonting för oss?
Nej, jag har ingen. Jag vet inte vilken teknik jag använder. Men du har en sångpedagog som har gjort sig ett namn som heter... ska vi se vad hon heter? Melissa.
Melissa Cross.
Som jag träffade en gång. Jag visste inte vem hon var. Hon kom fram till mig och sa: Du har en perfekt teknik, sa han. Tack. Fast jag vet inte hur, vad det är jag gör. Men jag tappar sällan rösten på grund av mitt skrik. För det är inte som att man skriker vanligt. Liksom. Det är inte så högt i volym. Och sångteknik har jag ingen, alltså vanlig sång vet jag inte heller om jag gör rätt eller fel. Men man, jag menar, det går inte att lära ut sånt. Utan man måste väl känna vad som känns bekvämt för en sådär. Och sen måste man ju också arbeta upp rösten till en sån pass teknik. Om man turnerar så mycket som vi gör så vill man ju helst inte tappa rösten efter en spelning. Man vill helst inte tappa rösten alls. Och det måste man ju lära sig hur det ska gå till. Men jag kan verkligen inte lära ut någonting för jag vet inte själv.
Men vi har ju säkert snackat allt för länge redan nu, men jag lurer på konserten ikväll. Ope spelar ju väldigt atmosfärisk musik rätt och slett med många skift mellan brutalt och akustisk och det långa låtar. Väldigt albummusik vill kanske enkelt att säga. Hur ska jag klara att överföra den här atmosfären till konsertsalen och publikum ikväll?
Ja.
Mm. Ja, hålla tungan rätt i mun och spela rätt.
Ja, men det är det, men vi har ju inte så mycket mer att erbjuda än vår musik så att, det ser vi till att vi gör det bra när vi spelar live. Men
det är inga liksom explosioner eller eldar eller smink eller
alltså, du har en bra ljuskille med oss som
ja. Det är viktigt. Vi ser på folk när vi lirar liksom folk. Mm. De är fan med nöjda som de går därifrån. Det är många len.
Mm. Det jag tror att det är viktigt att
det beror på vad man vill se.
Det är bättre att uppleva Opeth när det är mörkt när man kan dra nytta av ordentligt ljus och sånt.
Ja, jag tror också.
Så det är bättre på stämningen.
Jag tror också att man känner sig med i konserten mer på grund av Mickes mellansnack också att det blir på en att man kan man kommer nära personen om man säger mycket och sen att det är dynamisk musik och så blir det att man är med i låten på ett sätt. Som kanske inte alla metalband har.
Ska dere spille mye fra Watershed, siste albumet, eller blir det en fin variation av äldre utgivelser också?
Det blir lite blandat kompott, men det blir ju mest nytt. Jag tror vi kör tre nya.
Ja, det är inte så mycket ändå.
Vi spelar tre från Watershed.
Sen täcker vi alla skivor utom den första. Eftersom det är allt vi har tid med egentligen.
De spelar ingenting från Orchid?
Nej.
Varför det?
För att de första två skivorna hör ihop lite kan man säga. De är liknande stil. Och vi spelar från den andra skivan. En låt. Och den är 10 minuter lång. Sen vill vi ha täcka nya skivan. Men de är helt enkelt inte lika populära. Jag menar folk skriver. Man ser de som vill höra från första skivan. Tydligt om man går ut på ett forum. Fast när, ja, eller något sånt där. Men om man spelar live, om vi spelar en låt från första skivan så är det typ så lite. Vad är det för låt? Men de är inte lika poppis.
De är kul att spela.
Fast de är roliga att spela. Och vi, alltså, om vi hade haft tid hade vi kört den. Vi brukade köra en låt från första skivan som heter Under Weeping Moon när vi kört ett tag. Den är jävligt rolig att spela faktiskt. Mm. Fast jag vet inte om den är så populär.
Mm.
Det är inte så stående ovationer.
Det är väl de, ett fåtal som bara yes.
Ja,
och sen är det de andra, vad gör de för?
Nu spelar vi runt 2 timmar.
Ja, för det är ingen uppvärmningsband idag.
Nej.
Nej. Blir det längre sett då här i Trondheim, men det var i Oslo, för då spelade de samman med Isan.
Ja, nej, det är samma längd.
Jag tror det är samma. Vi körde 2 där också.
Jag tror inte att spela sådana där superlånga set. Alltså. 1,45 är fan på gränsen.
Mm.
Tycker jag. Mer orkar inte folk. Det är så jävla mycket
information. Vi körde 3 timmar i USA.
Ja.
Det var lite väl. Alltså.
Ja, men dels var vi helt borta i skallen efter ett tag. Ja, sen publiken var ju typ såhär. Ja, en till. Ja.
Men då måste jag säkert börja avsluta. Men för jag avslutar så vill jag gärna att de ska laga en radiojingle till programmet mitt. Det heter Hammartid.
Hammartid,
ja. Så om de kunde laga en jingle för mig. För exempel, det är ju lite kedligt att säga vi är Opeth, du lyssnar på Hammartid, men om du kunde brukt lite stämma eller vad som helst bara vara ja vara lite original.
Det är
inte lätt. Tjena, det är Micke från Opet här i läget.
Alla tider, tack. Det är Fredrik här.
Och här är Martin, här är Martin.
Vet du vad ni lyssnar på för någonting? Hammartid.
Du har hört ett intervju med Opet spalt in i 2009. Likte du det kan du för exempel höra episoden med Bloodbath och Green Carnation. Nästa vecka är vi till Tyskland. Torsdag 10. september har Jernverket med sig Asbjørn Slettemark til tysk aften på Vaterland i Oslo. Bukk bord, så du sikret plass. Det blir gjort opptak, så du får høre det selv om du ikke kan komme, men siden jeg ikke rekker å redigere det allerede til neste fredag, så sikrer vi tyskheten med å plukke frem et annet tysk band da, nemlig Darkness.
Then the industry went down. Many people were unemployed. Many people had no money. There was a lot of anger. That was a good ground, as I said, for thrash metal.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Spre ordet, legg igjen en 5 stjerner og lytt. Og vil du bidra med litt peng for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Helle Stenkløv, det er meg. Jeg gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!